Det är dags för oss att läsa Markus 4, 35-41. På kvällen samma dag sade Jesus till sina lärjungar: vi far över till andra sidan. De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern på en dyna och sov. De väckte honom och sa: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön: tig, var tyst. Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Han sa till dem: varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra: vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Så låter det heliga evangeliet. Och vi tror att Gud vill välsigna oss med öppnade hjärtan, ögon och öron. Så att det kan bli ett ord som är verksamt i oss som tror. Amen. Jag tänkte att vi skulle tillämpa en ganska praktisk metod. Tre stegs utläggningen, de tre T:na. Det kan man tänka på om man förbereder bibelstudier. TTT. Tid, teologi och tillämpning. I vilken tid utspelar sig? Vilken teologi kan vi se i det och hur tillämpar vi det? Så, vi tar tre T för alla. T for two. Här blir T for three faktiskt. Åtminstone 3T. Ja. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar: vi far över till andra sidan. Låt oss titta in i tiden. De skulle fara över från Kapernaum vid Genesarets nordvästra sida till Gesarenernas område. Inte riktigt över hela sjön, men tvärs över det nordvästra hörnet av Genesaret. Till den plats som idag motsvaras av Kursi nationalpark. Och Kursi betyder gris. Ja, precis. Mycket intressant. Det var där de onda andarna for in i svinjorden. Så de skulle fara över till andra sidan. Från Kapernaum till Genesaret. Teologi. Vad kan vi se av teologi i det här? Ja, Jesus leder sina lärjungar i förutberedda gärningar. Han befaller att de ska ge sig ut i båt. Något som de flesta av lärjungarna var vana vid. De brukade ju fiska där ibland hela nätter. Och de följde mästaren utan att protestera. Det som kunde verka som ett rutinmässigt uppdrag, en rutinmässig tur med båten, skulle emellertid komma att bli ett heligt äventyr som skulle gå till historien. Vi kan alltså lära oss att Jesus rör sig i vår vardag och hans lärjungar följer honom i det han har planerat. Hur tillämpar vi detta då? Ja, ibland bjuder Jesus oss att så att säga fara över till andra sidan och följa honom till nya områden. Och när tidsåldern har nått sin afton, då är det dags för hela lärjungaskaran att för sista gången färdas över till den andra sidan. Och då är det underbart att veta att Jesus är med i båten. Att Jesus finns ombord på vårt livs farkost. Så står det: de lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Ja, vi tittar på tid. Kapernaum var en hamnstad som byggdes upp under den hasmoneiska tiden cirka 200 före Kristus. Och som blev en romersk stad då när romarna sedan kom. Tillsammans med en rad fiskebyar vid Genesarets strand. Båtar, sjöfart och fiske tillhörde det naturliga livet i Kvarnachum, i Nahums by i Kapernaum. Lärjungarna måste förstått att det inte var ett vanligt fiskeuppdrag eftersom de tog med honom som han var, alltså utan utrustning för en fiskerinatt. Teologi, vad kan vi se detta? Ja, Jesus hade och har en tydlig strategi i allt han gör och gjorde. Han kunde lämna folksamlingarna för att nå högre syften och räcka ut en hand mot två nödställda individer som fanns på andra sidan. Hur ska vi tillämpa det? Ja, ibland måste vi lämna de stora skarorna för att vara ensamma med Jesus. Och vi behöver ta Jesus sådan han är och inte sådan vi vill att han ska vara. Vi kan ibland se att vi omges av båtar, men det är bara den som har Jesus med som kommer att klara av resan över till den andra stranden. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Tid. Ja, det är ganska vanligt att det snabbt blåser upp till kraftiga kastvindar på grund av att Genesaret ligger i den syriska afrikanska förkastningssprickan. Teologi. Ja, en stark stormvind. Det står egentligen en skakning och det används annars som jordbävningar. Det verkar som att det var någonting mer än bara naturen. Att det var någonting av ett övernaturligt fenomen. En stormvind, en skakning som kanske hade en andlig bakgrund. Och tillämpning. Ibland när vi har bestämt oss för att följa Jesus ut på vida vatten mot nya områden, så kan vi ju uppleva hur det oväntat och ovälkommet plötsligt blåser upp till storm runt omkring oss. Och det är ännu värre när stormen når in i våra hjärtan och vi totalt tappar balansen i våra liv. Den höll på att fyllas. Själv låg han i akten och på en dyna och sov. De väckte honom och sa det: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Ja, tid. I akten på en dyna. Vi förstår att båten inte kan ha varit av den minsta modellen. Det var ju ingen eka alltså. Utan antagligen en plojon, alltså ett lite större fartyg. Och desto mer uppseendeväckande är att så pass stor båt håller på att duka under. Teologi. Ja, under denna häftiga rörelse som uppstod i sjön låg Jesus i stilla sömn och var helt lugn, som Genesaret annars brukade vara. Och Luther skriver: Jesus sömn under elementens uppror vittnar därför både om kroppens trötthet och själens lugn. Tillämpning. Ja, ibland när omständigheter och känslor stormar som värst kan vi uppleva det som om Gud har glömt oss och Jesus sover. När förtvivlan byts i bön så väcker vi bildligt talat Jesus till att agera i den svåra situationen. Gud är inte besvärad av de troendes böner ens när de är blandade med otro och förtvivlan. Det senapskorn av äkta förtröstan som finns mitt i svagheten är nog för att utlösa stora under. Och vi kan dra oss till minne mannen som hade en son som var svårt besatt. Markus 9, det står så här: så snart anden fick se honom slet den och ryckte i pojken och han föll till marken och vred sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far: hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade: sedan han var barn. Ofta har den kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa det till honom: om du kan. Allt är möjligt för den som tror. Genast ropade barnets far: jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att folk strömmade till och han sa strängt till den orena anden: du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste upp honom och han stod upp. Det är väldigt intressant. Jag tror, hjälp min otro. En man som ännu inte hade upplevt pingsten. Han var inte pingstvän. Hans tro är bevisligen blandad med otro, men han får bönesvar. Tro stor som ett senapskorn, bara den är äkta, kan förflytta berget. Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön: "Stig, var tyst!" Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Ja, låt oss titta in i tiden. Det är ovanligt att en storm av detta slag avtar omedelbart. Att detta sker är ett bevis för ett gudomligt ingripande. Och det för oss in i teologin. 25 av de 33 nedskrivna underverk som Jesus utförde skedde i området kring Genesarets sjö. Eller på sjön som i det här fallet. Genom dessa tecken bevisar Jesus sin identitet både som Gud och människoson. Han visar att han är allsmäktig och har full kontroll också över naturlagarna och elementen. Samma röst som en gång skapade vatten och luft och som fastslog termikens lagar höjs nu och naturen gensvarar omedelbart. Tillämpning, hur ska vi tillämpa detta? Ja, Jesu auktoritet är lärjungens skydd i alla väder. Hans namn är över alla andra namn. Det bringar himmelsk frid till kvalda hjärtan, skänker ut i sorgen tröst. Det bjuder vind och vågor vara stilla när det stormar i mitt bröst, så skriver Allan Törnberg i sin kända sång. Han sa till dem: "Varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro?" Tid. En rabbin eller mästare som Jesus också var undervisade inte bara genom ord. Lärjungen följde sin lärare och iakttog både i ord och handling hur han tänkte, talade och handlade. Lärjungen levde nära sin mästare för att bli präglad av dennes karaktär och livsstil. Och en god rabbin skulle skapa lektioner ur de situationer som han mötte tillsammans med sina lärjungar. Och det är exakt det Jesus håller på med här. Teologi. Ja, Jesus undervisar och ställer tron i kontrast till rädslan. Varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Och vid ett annat tillfälle sa han i Lukas 8:50, enligt 1917 års översättning: "Frukta icke, tro allenast." Och detta kastar ljus över trons natur. Tron är en kärlek från Gud som ges oss i frälsningen. Det är en kärlek till Gud. Tron är en kärlek från Gud till Gud som ges oss i frälsningen. När denna kärlek får växa till inom oss så driver den bort fruktan. Och vi kan rädda andra från rädslor genom denna trosvissa kärlek. Denna kärleksfulla tro. 1 Johannes 4:18. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Det skulle kunna översättas: det finns ingen rädsla i tron, utan den fullkomliga tron driver ut rädslan. Tillämpning. Ja, ibland behöver vi reflektera över varför vi är rädda. Varför är ni rädda? Tvivlar vi på Guds kärlek? Om vi är osäkra på hur mycket vi tror eller inte, kan det vara befriande att tänka: älskar jag Herren? Tron kan växa som vår kärlek växer och bli stabil. Tron gäller Jesus, vem han är och vad han vill och vad han förmår. Och det gör oss trygga och säkra. Tror vi på Jesus, då har rädslorna mött sin överman. Och sist men inte minst. Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Ja, vi går tillbaka i tiden. Genesaret ligger 230 meter under havsytan. Är mellan 25 och 50 meter djup. 22 kilometer lång och 12 kilometer bred. Att stormen inte bedarrat på ett naturligt sätt, det stod klart för lärjungarna. Ordet för alldeles stilla, som också används i samband med detta, betyder egentligen stort lugn. Och det tyder på att vattnet blev spegelblankt. Teologi. Här står det klart att Nya testamentet använder det ord som översätts fruktan i två bemärkelser. Den fruktan som är ond rädsla och den fruktan som är kärleksfull vördnad. Det senare är det vi ofta ser översatt med Guds fruktan. Vördnad till det yttersta, tycker jag om, som en översättning av ordet Guds fruktan. Det är inte att vara rädd för Gud, utan att känna vördnad till det yttersta. Då greps de av stor fruktan. De var inte rädda alltså. De var inte längre rädda, utan de greps av fruktan. Gick från rädsla till vördnad, yttersta vördnad. Och tillämpningen. Lärjungarna ställer en av de viktigaste frågor vi kan ställa till varandra. Vem är han? Jesus skulle senare komma att säga de berömda orden: vem säger ni att jag är? Det är svaret på den frågan som avgör hela din eviga tillvaro. Hela min eviga tillvaro. Hela vår eviga tillvaro. Fjällstedt skriver, svaret är: han är Messias, den levande Gudens son. Immanuel, Gud med oss. I livet, i döden, i nöden, i sorgen. Men frågar sig någon troende som hamnat i stora andliga eller fysiska motgångar om Herren är med oss på tidens hav, varför händer då oss allt detta? Då får vi svaret här. Det händer för att vår tro ska prövas, för att vi ska öva oss i bönen, tålamodet och hoppet, och för att vi ska bli angelägna att bättre lära känna vår frälsare och friden i hans namn. Slutcitat Fjällstedt. Ja, tron prövades för sitt bästa. 1 Petrus 4:12. Mina älskare, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er, ju mer ni delar Kristi lidanden, då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Måste gå igenom för att prövas. Psalm 119:165. Stor frid har de som älskar din undervisning. Inget kan få dem på fall. Och slutligen Jesaja 26:3. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid framförtröstar på dig.